Välkommen till Dr. Lenas hörna. Och trott eller ej, nu är vi inne på det 12:e året, Leif.
Ja.
Och Leif, vem är du?
Folkets röst.
Ja, och jag heter Lena Hjelmerus. Och den här medicinska hörnan, den har vi kämpat med nu då var tredje vecka i, ja, vi går in på det 12:e året.
Ja.
Tycker vi är jätteduktiga.
Ja, men det är ju en inspirationskälla, så du är ju inte att kämpa.
Sen kan man ju fundera ibland på om det är några som lyssnar på oss. Men det utgår jag ifrån. Och vi kör vårt stuk. Även om det kanske inte är sådär jättemånga som lyssnar. Idag så ska vi börja lite med det nya året. Leif, jag sa till dig här att jag vet inte ens om jag orkar önska dig ett gott nytt år. Vad är det för år vi har hamnat i?
Jo, men gott nytt år kan man ju önska, men man behöver ju inte ta världsläget som mall.
Nej, det är klart. Man kan ju önska ett gott nytt år för att man ska få träffa sina barnbarn och att det ska bli soligt och varmt så småningom och att sommaren kommer. Men nog är det lite deppigt så här års.
Ja, alltså det kanske man inte ska säga, men alltså jag har slutat se på de här nyhetsprogrammen i tv. För det är bara negativa saker. Jag håller mig informerad via text-tv. Jag orkar inte med de här nyhetsrapporteringarna i tv.
Nej, och det knappt jag gör det heller. Samtidigt så får jag ett behov av att jag måste på något vis veta om det har hänt mer katastrofer. Men jag försöker att hitta motvikter. Jag gör en rolig sak varje dag. Sen kan den vara väldigt många olika konstiga saker. Men åtminstone en sak som jag tycker är skojig eller trevlig som tillför mig energi ska jag göra varje dag. Har du något sånt knep?
Nej, jag har inte tänkt så långt. Jag ska försöka tänka ut något som är roligt att göra.
Har du något pussel på gång?
Ja, och det kanske är lite larvigt att sitta och säga rad. Men på kartongen så finns ju motivet. Och det är glasklart eller med god skärpa så att man ser detaljer och så. Men själva pusselbitarna, det verkar de har gjort oskarpa, så att det är väldigt svårt att hitta rätt bitar. Men vi gör det ju bara för att slå ihjäl tid.
Ja, men är det inte också lite roligt när man kan vrida och vända och så plötsligt så säger man, åh, nu har jag hittat den där biten.
Jo. Ja. Det är det.
Mm.
Har du hittat, hustrun och jag lägger ju tillsammans. Hittar du den där biten? Den har jag letat efter i 2 veckor.
Så att det går att hitta saker. Men som sagt, det är nog många som känner att det är lite tungt just nu.
Ja.
Ja. Något annat som är tungt, det är ju den här, man ska inte svära i radio, men den här jävla snön. Jag har inte skottat så här mycket så någonsin, tror jag, i mitt liv. Och det är ju bara så. Men vi får fortsätta att skotta. Upplever du att kommunen är duktig på att sanda och röja?
Ja, alltså nu ska inte jag säga, för jag vet inte om det är några privata aktörer som man har alltså köpt tjänsten av kommunen. Och så har det sådana bostadsrättsföreningar som ska ta hand om sin mark. Och jag vet inte var gränsen alltid går. Men jag upplever att, alla bor inte nära centrum, men de där vallarna som de plogar upp. Alltså från ena hållet så kommer det en gångväg från, det kommer ut en gångväg och då har man gjort man har plogat den andra, alltså de korsar varandra.
Ja, så vallen ligger i vägen för gångvägen.
Ja.
Jag parkerade bilen här nere på den stora parkeringen. Och det är, vi spelar in så pass tidigt på morgonen så där fanns det ju plats. Men det var ju, har ju kommit en del snö även i natt. Men sen när jag skulle ta mig ut ifrån parkeringen, då var det en hög kant. Så det var till en sån helt Tyresöbo som fick hjälpa mig att kliva över den kanten. För jag kunde liksom inte komma ut ifrån parkeringen. Visst är det? Ja.
Ja.
Ja. Det är precis.
No comments.
Ja. Vi lämnar det tror jag. Men broddar, alla över 65 år får ju gratis broddar i den här kommunen. Men man måste visa att man bor i kommunen med en legitimation. Och ska man hämta broddar åt sin partner så måste man ha med partners legitimation. Och de kollar ju också så att man inte tar ut en massa utan man får ett par varje år. Och det är, går man upp till servicecenter och så kan man hämta ut sina broddar.
Det är det som man trä på skon då?
Ja, och årets modell är ganska lätt att trä på. Jag brukar rekommendera att man tar en storlek större än vad man har skor. För att de är lite stela i den här system, hur man sätter på dem. Och de sitter bättre om de är lite större än vad man egentligen tror att man behöver. Men det kan man prova där uppe också. Ja. Sen så slåvade jag också när vi pratades vid innan det här programmet att vi skulle nämna lite om influensan. Ni kanske har någon i er bekantskapskrets som nu här i årets början har insjuknat i influensa. Och influensan kommer ju varje år. Och i år är den lite tidigare än förra året. Så man tror att det kommer vara som mest influensa. Så att den pikar ungefär vecka 5. Förra året så pikade den vecka 8. Och sen brukar det vända. Men det där är alltid lite oförutsägbart beroende på hur många som får influensa. Och hur många som har vaccinerat sig. Och hur många som har struntat i att vaccinera sig. Så att det vi ser fram emot de kommande veckorna när det här radioprogrammet ligger på så är det säkert flera av er som lyssnar som får influensa. Och det är ju ingen
trevlig... Är det bara för att de lyssnar?
Nej, de får väl hitta på att göra något roligt. Och de kan ju att lyssna på vårt program vara det roliga man gör den dagen.
Ja.
Ja. Men... Man ska ha klart för sig att man mäter Folkhälsomyndigheten för statistik och de lämnar rapport varje torsdag. Men den rapporten gäller ju då för läget 2 veckor tidigare. De måste ju liksom samla ihop alla data. Och om man kommer in på sjukhus med någon form av andningsbesvär så kollas man om man har både influensa och man kollas även för covid och man kollas för ett virus som heter RS-virus som framförallt drabbar barn. Och nu är det så att det är så pass mycket i den senaste rapporten att var tredje person som kommer in till något av sjukhusen i Stockholm och söker för andningsbesvär faktiskt har influensa. Så det betyder att det är pressat på sjukhusen och det kommer sannolikt bli lite mer pressat nu innan den här så kallade piken kommer.
Man pratade ju tidigare, alltså i november, december, om den här engelska K-varianten. Har man, alltså, är det någon skillnad på influensa eller är det bara en variation?
Ja, det är fortfarande så att A-influensa är mer än B. Det är väldigt lite B-influensa. Och den här nya varianten, den tillhör A-gruppen. Men den hade en annan N-siffra. Den har inte visat sig vara att man blir mera sjuk av den. Men däremot är det fler som insjuknar kanske nu av den. Men det vaccin som du och jag som är över 65 har fått gratis mot influensa, det skyddar även mot den influensan. Så, och det är inte för sent att vaccinera sig än om man nu har glömt att göra det. Jaha, ska vi gå in på dagens ämne nu då?
Och det är?
Ja, det är ett ämne som jag har fått utifrån min man. Min man har haft problem under december månad med svullna ben och vatten i kroppen. Och han tycker att det här är något som vi borde reda ut. För när jag försöker reda ut det för honom hemma, då blir det så komplicerat. Så nu ska jag försöka göra det lite enklare, Leif, om det går. Du får säga till mig om du inte fattar.
Ja.
Svullna ben. Ibland så talar man om ett ord som heter ödem. Och det är ett tillstånd, precis som, vad ska jag säga, som feber. Att det är ett tillstånd som betyder att det finns på något ställe i kroppen en svullnad som inte brukar vara där. Och det kan sitta, ödem kan sitta, man kan få ödem runt ögonen till exempel, att man svullnar till. Man kan få ödem efter ett insektsstick. Men det vanligaste är ju att man har ödem i sina ben.
Varför då?
Ja, varför då? Har du hört talas om något med det tyngdlagen?
Ja, det var Newton tror jag som...
Ja, saker och ting drar sig neråt.
Ja.
Och då är det ju så här att
då
vi...
Då kan man gå på händerna.
Då får man ödem i händerna. Man måste nog stå still på händerna. Ja. Då kan man få ödem på händerna. Om man tänker det ganska vanligt, om man sitter på ett flygplan eller på en buss och inte kan röra på bena, då brukar ju bena svullna så småningom. Och jag är en sån där människa, jag klarar 2 timmar på en buss, sen så börjar det pirra i mina ben och känner att de börjar svullna. Och jag klarar 5 timmar på flyg, för där har jag införskaffat från den tiden jag reste mycket en liten pedal som jag kan sitta och gasa på. Det är en fantastisk liten uppfinning. Och på ett flygplan så har man ofta ett stöd också som man kan flytta benen lite upp och ner så att man kan röra sina fötter hela tiden. Och på en del långresor så får man ju till och med ett litet papper där det står hur mycket man ska röra på sina ben under flygresan. Men det där har ju att göra då med att det tyngdlagen med att det som hamnar i benen har svårt att ta sig därifrån.
Men om man måste ju dricka vatten, jag vet inte, 1,5 liter om dagen eller?
Ja.
Så man får ju inte sluta dricka vatten för man har ödem.
Nej, det får man inte göra. Och det finns ju till och med vissa drycker som hjälper till att driva ut vatten ur kroppen. Och det är kaffe bland annat. Det är drivande. Och det finns andra drycker också som driver vätska ur kroppen. Men det här, om vi tar det då lite, att hur ser det ut inuti benen? Ja, dels har du ju då muskler. Och de där musklerna, de kan ju hjälpa till att förflytta vätskan från benen uppåt igen. Och det är ganska viktigt att man står och går. Vi är inte gjorda för att sitta still, utan vi ska röra på oss. Så att om man av någon anledning inte kan stå och gå, har hamnat i rullstol eller har skadat sig eller blivit gipsad eller ja, någonting. Det är ändå jätteviktigt att man rör på tårna, att man lyfter benen, att man försöker att stå upp. Ett bra knep är att stå vid diskbänken, för den är ganska lagom höjd, och så står man och så går man upp och gör tåhävningar vid diskbänken. Men man måste röra på sina ben och fötter även om man har nedsatt gångförmåga.
Ja, men då kan man ju säga att kommunen försvårar ju, för att det har varit ganska svårt att ta sig fram i den här snömodden.
Mm. Och jag är jätteglad för att min man då, som har svårt att röra sig och som är svullen, han har av kommunen beviljat promenader för att han ska kunna med deras hjälp, när det blir lite schysstare väder, kunna röra sig utanför vårt hus där han är ganska så instängd just nu.
Och stillasittande.
Och stillasittande. Ja, sen så har man ju då, det har nog de flesta lärt sig också, att om man har tendens att få svullna ben, vi är många kvinnor som har fött barn till exempel, och i samband med graviditeten fick nog de flesta av oss också svullna ben i och med att bebisen tryckte på att det var ett dåligt flöde tillbaka. Det finns också en sak jag måste säga, och det är att kroppen är ju finurlig, så den har anpassat sig lite efter det här med att tyngdlagen då, så att i de blodkärl som ska blodet ska rinna uppåt i, artärerna de pumpar ut, men det som kallas för vener, de blodkärl som ska tillbaka, där har man ett som ett slussystem, alltså att ungefär var tredje, fjärde centimeter så har man slussluckor, klaffar kallas det för. Men då ska man ju också komma ihåg att de är ganska mjuka och lite sladdriga, och det är rätt så vanligt när man kommer upp i ålder att de är så pass slitna så att det där med att klaffarna ska kunna hålla emot och hjälpa till att få blodet i venerna att vandra uppåt, det funkar inte så bra. Men då har kroppen varit finurlig, för då har man inrättat dubbelspår så att säga. Då har man ett djupt system, och där är de här musklerna som liksom pumpar upp.
Vad heter det där mjuka systemet?
Klaffar.
Man har ett annat system, sa du.
Ja, man har ett annat system. De har ett ytligt system. Man har alltså två vensystem. Ett som ligger på djupet och där det är musklerna som pumpar upp. Men sen har man ett på ytan för att om det skulle bli stopp i det djupa, så ska i alla fall blodet kunna ta sig uppåt. Och då brukar man se det utanpå kroppen. Det blir liksom synliga slingrande ådror, och de brukar man kalla för åderbrock.
Aha.
Och har man en gång råkat ut för att man har haft en propp i benet, då kanske man får rätt mycket såna här synliga åderbrock utanpå. Om man har mycket problem med sina vener, att blodet inte funkar, och då händer det också att näringstillförseln till huden blir dålig. Och då kan man få sår på benen som är orsakade alltså av att man har ett dåligt flöde på den här vensidan. Och har man fått sår på benen, då räknar man med att de allra flesta ska erbjudas operation. Tidigare opererade man även åderbrockspatienter som inte hade sår. Men det har man blivit lite mer restriktiv med idag. Men om man har börjat få bensår, då vinner den som är sjuk på att man opererar och gör en åderbrocksoperation. Och sådana här bensår kan vara fruktansvärt svåra att läka. Därför att mellan varje omläggning så svullnar det ju igen. Och då använder man ofta omläggningar där man drar åt väldigt hårt. Och om det är en speciell teknik för att lägga om bensår. Det här är sånt som görs på äldreboenden och som är distriktssköterskorna är jätteduktiga på. Men som sagt, att nu börjar man säga att har man bensår så vinner man på att operera bort åderbrocken. Ja, det där var liksom det här med tyngdlagen då. Men sen så kan man alltså få svullna ben av andra skäl. Vi har ju ganska mycket vätska i hela den mänskliga varelsen. Vet du hur mycket vätska vi har i oss?
Nej, alltså jag märker ju inte av vattnet, så att 10 liter.
Ja, du har i själva blodet, det som rinner runt, är ungefär 5 liter. Och sen ska du ha lymfvätska. Det är också några liter. Och sen så är ju i varje cell så är ju inte torra, utan de innehåller också vätska. Så att i princip så är vi, man brukar säga, vi är ungefär lika blöta som en gurka. Nästan någonstans uppåt 50-60% av människokroppen är vätska.
Så om man då är... Så har det 60... Det är 40-50 liter.
Ja. Men det är alltså inte liter vatten, utan det är...
Vätska.
Vätska, och den innehåller ju till exempel ganska mycket äggviteämnen. Och den innehåller även andra näringsämnen som är lösta i det här. Alltså det finns sockermolekyler, men även sådana organ som levern, som man tycker är ganska kompakt. Även den innehåller ju rätt mycket vätska. Så det här, när vi ställer oss på vågen och tittar på hur mycket vi väger, då ska man komma ihåg att ganska mycket av det är flytande. Det är inte fettet som är det tyngsta, utan det är liksom vätskan i kroppen.
Men alltså, många bantar ju.
Mm.
Alltså för att få bort fettet.
Mm.
Det...
Ja, och det finns en massa olika sätt. Men att röra sig och se till att den här vätskan rör sig i kroppen på bästa sätt är nog den absolut bästa om bantningsmetoden.
Ja.
Men det är ju lite taskigt för den som inte kan röra sig.
Nej.
Mm. Ja, sen så finns det också då vissa sjukdomar som gör att det här kommer i balans. Du och jag har pratat en hel del om ett begrepp som heter homeostas. Kommer du ihåg vad det var?
Ja, det var väl någon jämvikt, eller? Ja.
Och kroppen är väldigt noga med att försöka hålla allting i balans. Och det gör den med hjälp av olika salter. Och det gör den med hjälp av olika hormoner. Och sen har vi då de här fantastiska reglerat blodtrycket, njurarna, själva blodådersystemet och pumpen i det hela, hjärtat. Och då är det så att om man är sjuk i något av de här organen, och det vanligaste är ju då att det är hjärtat som inte orkar. Om hjärtat börjar gå i otakt, då pumpar det mycket sämre. Och ett tecken på hjärtsjukdom, det är ju svullna ben. För då blir det vattnet kvar i fötterna. Och underbenen och låren. Och blir det riktigt illa så att de här svullna benen är så svullna så att man kan stoppa in ett pekfinger och trycka och så blir gropen kvar. Då har man det som kallas för ett pittingödem. Det här med man sitter på ett flygplan och så kommer det landar på Arlanda och så kommer man hem och så lägger man upp fötterna och så efter en stund så mår man bra och fötterna har smalnat. Men ett pittingödem, det sitter liksom kvar. Den där, om man är så svullen och så stoppar man in ett pekfinger och det blir en grop och det där sitter kvar, då är det en allvarligt tecken på att man har någonting som är fel i kroppen. Så hjärtsjukdom är ju det vanligaste då. Och då är det ju inte bara hjärtat som pumpar dåligt. Då får ju lungorna jobbigt. Och då kan man få vatten i lungsäcken. Och man kan ha vatten i buken. Men sen finns det ju andra skäl. Och då är det ju njurarna nästa kritiska organ. Om inte de då klarar av att ta tillbaka de näringsämnen som det här... Vi har ju skojat om att njurarna är en slags kaffefilter. Och om det här filtreringen inte funkar som den ska, då svullnar man också om benen. För man får rubbningar i saltvärdena. Och det är också ett tecken då på njursjukdom. Och de som går i dialys till exempel, de vet ju att man vägs hela tiden. Och man genom dialysmetoderna så kan man dra ur vätska på olika sätt. Så att hjärtsvikt och njursvikt. Och så finns det ett tillstånd till. Och det är om man inte får till i sig tillräckligt med äggviteämnen. Och då pratar man om svält. Alltså, vi kommer alla ihåg de här barnen som man återigen börjar se på tv nu som inte får i sig någon mat. Hur deras magar svullnar upp och hur de har tändstickor till armar och ben men de är svullna i kroppen. Så att svält, brist på äggviteämnen kan också ge ödem. Och man ser det ibland vid människor som har en svår sjukdom så att de inte får i sig näring. Till exempel en tarmsjukdom eller en psykisk sjukdom som anorexi. Att även där kan man alltså få ödem, de här vätskesvullnaderna. Och för den som har en anorektisk sjukdom och som hela tiden...
Vad är det?
Det är när man självsvält, där det liksom går överstyr. Och där man tittar på sig själv i spegeln och tycker jag är så tjock, så tjock, så tjock. Fast man egentligen är bara väldigt tunn. Och även där kan det då, alltså de här ödemen lurar ju hjärnan. Och så säger man, men titta jag har så tjocka ben. Men det beror på att man svälter. Så att det här med vatten i kroppen, det är ett stort kapitel. Men det vanligaste det är att vi sitter för stilla. Vi rör oss inte. Att vi har blivit för tjocka. Att vi kanske har en hjärtsjukdom. Och då ska jag bara säga att tack och lov så finns det idag mediciner. När jag började min medicinska utbildning, då fanns inte de här medicinerna. Och när någon kom in då till akutmottagningen och hade jättesvullna ben och man visste att det berodde på hjärtsvikt, vet du vad vi gjorde?
Nej.
Man tog en kniv, en vass, ett rakblad eller en kniv och så gjorde man sår så vattnet fick rinna ut genom de här såren. Det kallades för att man gjorde skarificeringar. Och det var fruktansvärt. Men det var enda sättet att liksom få ut vätskan ur kroppen. Sen kom det på, ja, när var det? Slutet på 60-talet. Någon gång där så kom det första vattendrivande medlet. Och det var ju en revolution. Och jag minns liksom, det finns något vi kan ge. Det finns något vi kunde spruta in. Och patienterna började kissa ur sig all den här vätskan. Och sen har det kommit många fler bra läkemedel för att få ur vätskan ur kroppen. Och där så är det nu då en hälsning till min man som tycker att det är skitjobbigt med det här med vattendrivande mediciner. Men det är bara så att det är ett underverk med de här tabletterna. Och även om de är jobbiga och man tänker att måste jag ha en till. Men det hjälper hela systemet för att uppnå den här fantastiska homeostasen igen. När man då blir piggare och man kan tänka och man kan röra sig och så småningom när vädret tillåter gå ut på promenad med hjälp av hemtjänst. Så att det är... vi ska vara väldigt, väldigt glada för vattendrivande mediciner. Men jag vet att många som är ordinerade i det tycker att nej, den där vill jag inte ta. Jag måste bara springa och kissa hela tiden. Ja.
Du använder begreppet äggviteämnen. Det är väl detsamma som protein? Eller så att...
Ja, och det finns det äggviteämnen som är mest viktigt för det här med vattenbalansen, det är albumin.
Vad finns det i?
Det finns i blodplasman.
Ja, men hur kan jag förtära?
Ja, kroppen tillverkar det, men det finns ju i vanligt ägg, i äggvitan. Men det är att kroppen gör om andra, kroppen är ju ganska bra på att bygga om till det den behöver. Men det bildas i levern, så har man en leversjukdom så kan man ha svårt att att bilda albumin. Men det är inga problem att få det i sig, för att de flesta proteiner som man äter, de omvandlar kroppen till albumin. Men albumin mäts, det är ett sånt här standardprov. När någon kommer in och mår dåligt så mäter man albuminnivåerna. Ja, kan vi allt om svullna ben nu? Och som sagt, att jag har fått mycket kritik för att det här är svårt att förklara. Så att, är det nu någon som tycker att det här begrepp jag inte ett dugg av, så får ni gärna höra av er till Tyresö radion. Och då kan man mejla till info@tyresoradion.se, så kan vi göra mera program om det här med den fantastiska människokroppen.
Men kan man säga att svullna ben, alltså onormalt svullna ben, är det en folksjukdom eller är det...
Fetma är en folksjukdom, och hjärtflimmer är också så pass vanligt så det brukar räknas till folksjukdomarna. Och i bägge de tillstånden så har man svullna ben ganska ofta. Det är ett vanligt i det komplexet. Så att svullna ben och stödstrumpor, det är vanligt. Vanliga stödstrumpor får man köpa själv. Sen finns det andra stödstrumpor som är lite kraftigare. Och där har man är lite olika i olika regioner vad man är berättigad till att få via sjukvården eller vad man måste köpa själv. Och sen finns det särskilda hjälpmedel för att kunna få på de där stödstrumporna, i synnerhet de som är extra knepiga att få på. Och där brukar de flesta av de hjälpmedlen också vara gratis. Men det skiljer sig från region till region. Så där kan inte jag svara på hur det ser ut liksom i hela Sverige.
Nej.
Men svullna ben finns det i hela Sverige. Och människor som behöver vattendrivande mediciner finns också i hela Sverige. Mm. Och tack och lov att de finns. Kom ihåg hur det var förr när man fick, de tog ett rakblad och snittade på benen. Ja. Med de upplyftande orden ska vi säga tack för idag då.
Ja, det tycker jag.